Spelsnack avsnitt 527 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Det var ett väldigt jobbigt nummer att säga faktiskt. Det var nära att jag trippade på min egen tunga.
Jaså?
Ja, men 527. Jag har ju problem med skeljuden så att det blir liksom, jag började tänka efter
ja,
en och annan
precis,
gång.
Hur var det med kilskärtsörnen?
Ja, fy fan. Inte det lättaste.
Det här har vi ju inte berättat i den här podden utan det gjorde vi ju när vi gästade Nytt Spel Plus. Men vi spelade Wingspan när vi var på Retroresan Meetup. Och Jimmy satt verkligen och kämpade jättemycket med liksom
internt,
att förbereda sig för
internt,
att säga kilskärtsörn. Så då blev det liksom kilskärtsörn istället.
och det roligaste här var ju det att jag inte ens reflekterade över att det var en örn. Jag är ingen fågelskådare kan man väl säga, så att jag har liksom inte det riktigt i mig, men en örn vet jag vad det är för någonting. Men verkligen så här, och jag satt och repeterade det här för mig hela tiden, så här, kil, stjärt, sörn. Och liksom, och sörn var ju liksom ett återkommande grej för mig där, och bara så här, jo men det är sörn. Och sen när jag sa det och alla bara så här, va? Är det en örn? Och jag var så här, då var det så här, ah. Det blir inte lätt. Så 527 var jobbigt att säga.
Så säger du igen.
Nej, jag vet. Och det kändes lika konstigt den här gången som du är den första, måste jag säga. Så att, ja, det är inte helt lätt.
Oliver har ju svikit oss idag igen.
Ja, det har han gjort. Den lilla, han skulle gå och se Civil War på bio. Förbereda sig inför kommande presidentvalet.
Precis. Lämnar sina bästa vänner till förmån för det simpla nöjet att gå på bio.
Mm, ex-bästa vänner numera.
Precis.
Så här kan vi inte ha det.
Nej, men vi var också på bio i fredags faktiskt, som Monkey Man.
Det gjorde vi. Väldigt bra.
Otroligt bra. Rekommenderas varmt. Det är ju Dev Patels regissördebut dessutom.
Ja, debut dessutom.
Jag tror det.
Mm-hmm. Jag har inte så överdrivet bra koll på Dev Patel heller. Så att...
Nej, men alltså, han har gjort en hel del bra roller och han är ju framförallt liksom en väldigt charmig och genuin person liksom, när man ser honom intervjuas och sådär. Fick dessutom veta på förhand att han hade ett svart bälte i taekwondo.
Mm-hmm. Ja, kan ju definitivt ha varit till hjälp med den här rollen.
Ja, men verkligen. Han är ju liksom väldigt fysisk i den här rollen och han berättade också i en intervju liksom att det var väldigt många bollar att ha i luften. Liksom att komma ihåg all den här koreografin samtidigt som han skulle regissera, och det spelades också in delvis under pandemin. Så det var ganska tufft.
Oj, så då har ni ändå hållit långt arbete med filmen om andra ord.
Ja, men verkligen. Alltså jag är jätteglad att den var så pass bra. För som sagt, actiongenren är inte riktigt min favorit om man säger så. Jag tycker den är ganska så tråkig generellt sett. Men det här är ju liksom ändå en hämndhistoria som jag tycker berör, och den funkar liksom bra i den genren som den har hemma liksom också.
Ja, jag skulle typ placera den liksom i samma liksom typ av film som typ John Wick och Mr. Nobody.
Jo, men precis. Liksom att det är liksom... Fast bättre.
Jag har inte sett varken, jag har sett Mr. Nobody som var liksom, den var helt okej. Jag har inte sett John Wick, men...
Jag har inte sett hela John Wick. Jag stängde av för att jag blev för ledsen på grund av att hunden dog.
Ja, men det är liksom,
spoiler för John Wick.
Men det är liksom det här ganska långa liksom stridssekvenser där liksom typ en kille tar liksom ut hur många som helst i princip.
Ja,
lite
jo,
åt det hållet, fast liksom...
Oldboy.
Ja, och så här, jag fick ju också välja så här Hotline Miami-vibbar. När vi såg filmen.
Verkligen. Det är också en väldigt häftig miljö och jag tycker filmen oerhört väl porträtterar den här extrema klasskillnaden och de sociala orättvisorna liksom som de tampas med.
Mm. Dev Patel är även med The Green Knight som jag vill ha se länge.
Mm, den borde vi se då.
Ja.
Den ligger i min lista.
Jag vet inte om den finns på någon streamingtjänst dock.
Jag tror att den fanns på Netflix.
Den fanns på Netflix i USA när den kom.
Okay.
För det är inte den filmen som är typ så här superlång också.
Jag kommer inte riktigt ihåg.
Det var någon film som jag vet som var så här riktigt lång. Som folk bara, men den där måste man ju se. Den var typ 4-5 timmar. Bara tog den i typ 3 sittningar. Och man bara, uff. Men det var nog inte The Green Knight. Det måste nästan vara någon annan film.
Gillar man honom och inte har sett Lion i alla fall så borde man göra det.
Den har jag inte heller sett faktiskt. Eller såg vi den tillsammans?
Vi har inte sett den tillsammans. Jag har sett den på bio.
Du kanske sa att jag skulle se den.
Ja, det har jag nog gjort. Det handlar om en 5-årig pojke som heter Saru som råkar somna på ett tåg och vaknar upp på andra sidan Indien där de inte pratar samma språk. Så han förstår ju liksom ingenting och får liksom ett väldigt kämpigt liv där och då. Och sen så blir han adopterad av ett ett australiskt par. Men sedan så får man liksom följa hans resa då att ta sig tillbaka dit och faktiskt leta reda på sina rötter. Väldigt känslosam film.
Mm. The Green Knight är inte den här långa filmen som jag tänkte på.
Nej, okej.
Okay. Som inte nu jag minns vad den heter. Det är säkert någon som vet, som lyssnar. Så var det med den saken.
Precis.
Min dator slocknade och jag fick lite panik för att jag är rädd att mikrofonen ska sluta spela in. Så att,
Det hände ju mig faktiskt när jag spelade in ett sånt här årets spelavsnitt med Douglas.
Ja, men det är så att ofta när skärmen liksom släcks så brukar det komma upp så här att då vill datorn säga att ah, men nu har du ändrat ljudkällan typ. Men sen jag har den här nya skärmen.
Nu är det spionljudet istället.
Ja, men det verkar inte göra det för att jag har en annan skärm nu som jag inte hade tidigare. Så att jag kan tänka mig att det är lite skillnad.
Ja, men precis.
Men vi ska inte prata om film, vi ska prata om spel, för det är ju spelsnack. Om du är ny, så hej.
Namnet avslöjar ju lite vad vi ska prata om.
Ja, men precis, jag tycker det. Men tänk vilken liksom chock om man är ett spelsnack och så pratar vi om något helt annat. Vilket vi ibland gör. Det kan vi inte utesluta. Sen vet jag att det var någon spelsnackarna, tror jag det fanns en podd också, som pratade om fotboll.
Jaha.
Liksom lite typ så här, jag vet inte, tipset, det är väl fotboll. 13 rätt, eller något sånt där.
Stryktipset.
Ja, så är det. Ja, men, eller tipset, som det heter i folkmun. men vi har fått lite kommentarer, eller vi har fått en kommentar egentligen, från förra veckans diskussion när vi pratade lite om beryktade PS5 Pro och Switch 2. Eller ja, Switch 2 är inget rykte egentligen, men vi kallar den Switch 2. Från Tony skriver så här: varför fortsätter ni att sprida skolgårdsrykten om PlayStation 5 Pro och Switch 2? Varken Sony eller Nintendo har egentligen bekräftat något. Måste en Pro-version komma bara för att PS4 hade den? Och nej, det stämmer ju att båda konsolerna existerar ju inte. Alltså i den mån att vi inte vet egentligen. Vi vet inte vad Nintendos nästa konsol, hur den kommer se ut eller vad det kommer vara eller vad den heter. Och vi vet ju egentligen inte heller 100% säkert att en PlayStation 5 Pro kommer att komma. Men det är så många rykten som har kommit kring PlayStation 5 Pro så att det är mest troligt att det kommer hända.
Ja, det är ju inte alls osannolikt på något vis.
Och det har inte att göra med att det fanns en Pro-version till PS4, utan det är faktiskt att det har kommit rykten. Och så sent som i förra veckan så fanns det ju redan liksom, det hade ganska nyligen kommit ut också liksom att man liksom till och med fått liksom specifikationerna för maskinen. Eller ja, det är fortfarande rykten, ingenting är bekräftat, men liksom mest troligt så kan det komma en PlayStation 5 Pro, och mest troligt så kommer den också släppas kring julhandeln då i år. Och det är det liksom vad ryktena säger. Sen så kan det behöver ju inte hända. Så är det ju. Och när vi pratar om Switch 2 så menar vi att det är ett enkelt sätt att säga uppföljaren till Nintendo Switch eller Nintendos nästa konsol. Så vi kallar den bara Switch 2 i folkmun.
Precis.
Och det är ju ofta, ja, men precis som att innan Xbox One så kallar man nästa Xbox för Xbox 720. För att det är liksom 360 grader gånger 2. Eftersom Xbox 360 och 360 och sen. Och vi kan ju liksom anta att nästa liksom generation PlayStation kommer hitta PlayStation 6. Så att när det väl börjar hamna då i ryktesvägen att vi ska prata om nästa PlayStation, så kommer vi förmodligen säga PS6. Eller PlayStation 6. Och vad nu Xbox kommer döpa sina konsoler till, det har vi ingen aning om. För det kan vara vad som helst.
Ja, det vet inte de själva heller.
För att jag antog att när de börjar med Series-namnen, att det liksom, okej, men nu har vi liksom Xbox och sen kommer liksom nästföljande generation eller liksom nästföljande konsoler kommer vara Series någonting någonting. Så det kan ha, ja, för att de börjar även med
Series
med,
F.
Ja, men ja, precis, det tror jag aldrig de hade döpt sin konsol till. Det blir Series XX och sen hoppar man över XXX och döper något annat. Eller så säger man Xbox Series Triple X eller någonting sånt. Det hade inte, men så att det är lite så vi pratar om det. Så att det är liksom PlayStation 5-rykten är ju heller inte vilka som helst som rapporterar om heller, utan det är ju de stora sidorna som rapporterar om. Och liksom många av de här artiklarna, till exempel från The Verge, som är liksom en typ tech-sida liksom. Så att det är liksom inte, det är inte någon YouTuber som har satt upp och sagt att en PlayStation 5 Pro kommer. Och sen vet vi ju också att det hade ju planerats för en Xbox, en ny, liksom, det kom ju med den här rättegången, eller nej, med uppköpet med Activision, så fick vi liksom till och med se bilder på en sån här cylinderformad Xbox Series någonting, om den kallades Series X eller någonting sånt, var helt digital.
Så man kan liksom inte bara ha ett litet kylskåp utan också en liten AC.
Ja, eller en sån här luftfuktare eller vad som helst ser ut så. Men den ser ju ut nu att inte hända, och det senaste vi vet om Xbox är att det ska komma en helt digital Series X som är vit. Men det är inte heller bekräftat. Men liksom, ja, det kan hända. Men i alla fall i veckan så tror jag att det hade läckt ett internt mail från Sarah Bond att de planerar nu för liksom nästa generations Xbox då. Alltså inte Xbox Series, inte en Xbox Series Pro eller Xbox Series XX eller vad man hade kallat den, liksom en uppbiffad version, utan en, alltså vad är nästa liksom stora steg för Xbox?
Men jag tycker inte det är så himla konstigt att vi diskuterar rykten här i podden. Det gör man ju liksom i allmänhet bara för att spekulera i vad som händer i framtiden helt enkelt. Och jag skulle vilja påstå att de här ryktena är ju ändå relativt grundade.
Ja, jag skulle inte säga att det här är liksom inte taget i luften. Och när det kommer till Nintendos nästa konsol, som vi kallar Switch 2, så är ju inte det heller taget ut. Vi vet ju att Nintendo håller på med sin nästa huvudkonsol helt enkelt.
Jo, men precis. Och med tanke på vilken succé som Switchen har varit, så har ju alla väldigt svårt att se att de ska gå tillbaka till en konsol som enbart är stationär.
Ja, de lär i alla fall inte dela upp det i två så att vi har en bärbar och en stationär. Det kan man ju säga. Sen så skulle jag inte liksom... Jag skulle inte bli förvånad om nästa liksom Nintendo-konsol då är enbart bärbar till exempel. Jag hade sett det mer troligt att de gör en helt bärbar konsol än att de gör en konsol som enbart kan kopplas till TV:n. Men vi vet inte.
Jo, men precis. Men det är också för att de liksom inte konkurrerar lika mycket med PlayStation och Xbox på den liksom stationära marknaden, för att de har liksom inte maskiner som är lika starka.
Nej, men också beror på att i Japan spelar man mycket bärbart.
Det också.
Det är liksom, jag tror att...
Pendeltrafiken är väldigt tystlåten.
Ja, men precis. Så jag... Men vi vet inte. Alltså det var inte som att när Wii, som var en stor succé, när de kom med nästa... Liksom, dels var det ju Wii U förvisso, där de behöll liksom namnet och sånt, men det var ju inte Wii igen.
Wii igen.
Utan det var ju liksom... Wii U var ju något helt annat. Det var ju liksom... Visst, det var vad som är föregångaren till Switch i och med att man hade den här liksom paddan och sånt, men den var ju liksom, den konsolen var, kändes ju redan daterad när den kom. Medan Switchen kändes ganska fräsch. Och när nu nästa konsol kommer från Nintendo, som också var planerad ryktesvägen, att den skulle visas nu under våren och släppas till julhandeln. Men Nintendo ville att deras studio ska vara mer redo med sina egna spel, så de försenar det, enligt ryktena då. Så att nu tror man att Switch, uppföljaren till Switch, kommer att släppas första kvartalet 2025. Och idag kom det även ut att Nintendo inte kommer närvara på Gamescom i år. Så förmodligen kommer vi inte heller veta någonting om Nintendos nästa konsol förrän efter det. Kan vi gissa. Men det är lite så. Alltså det, och sen rykten och sånt kommer vi alltid prata om. Och just med att liksom, det här också känns ganska troligt att det kommer hända. Men man vet inte. Alltså det skulle mycket väl vara så att liksom Sony bara, nej, vi gör ingenting med det. Men med de ryktena som finns just nu så skulle det kännas ganska otroligt om det inte kommer en PlayStation 5 Pro. Sen behöver inte den släppas i höst. Den kan ju lika bra släppas tidigt nästa år också. Det vet jag inte heller. Men mest troligast så ser det ut att det kommer hända någonting där.
Bizarrt att den snart redan har funnits i 4 år för övrigt, PlayStation 5.
Ja, det finns heller inte jättemånga PlayStation 5-exklusiva spel.
Nej, men precis. Det är just det jag menar också. För det känns liksom som att det har nästan inte gått någon tid alls, och som att inte så mycket har hänt. Även att det liksom en konsol som jag uppskattar väldigt mycket.
Ja, men samma här. Jag känner inte liksom att riktigt att de här konsolerna fått riktigt visa vad de kan.
Nej, men precis. Därför ska det bli väldigt intressant att se hur långa deras livscykler blir.
Ja, alltså...
Totalt sett alltså.
Ja, men precis. Sony sa ju tidigare att PlayStation 5 börjar närma sig slutet mot sin livscykel då. Vi är ju egentligen i andra halvan liksom. De börjar bli så gamla. Och sen så säljer ju inte konsolerna lika mycket som man hade tänkt. Men det pratade vi väl också om förra veckan, tror jag också, där att konsolerna de har inte blivit billigare, de har blivit dyrare. Mm. Vilket gör ju det att folk har inte råd att köpa, så man liksom lägger pengarna på annat. Och sen varför ska man köpa en jättedyr konsol när alla har en telefon du kan spela på? Precis. Om barnen ändå bara spelar Fortnite och Apex Legends och liksom sådana spel, så då behöver du inte ha så mycket. Så det är ju liksom det som är unikt egentligen för den här generationen, att vi har liksom inte sett någon prisjustering nedåt, utan allt har blivit dyrare. Det var ju som vi sa, när PlayStation 5 var på rea under julhandeln, så var det dyrare än vad vi köpte den dag ett. Vilket är liksom så här helt bizarrt. Och nu är ju världsläget som det är, liksom, att allt har ju blivit dyrare, så det är egentligen inte konstigt så, men det är liksom, det är ju svårt att få folk att fortsätta då köpa, liksom att gå ut och köpa en PlayStation 5 när det liksom inte blir billigare heller, för då får du inte de som inte liksom har råd med, när den är så pass dyr, och då kan man hellre köpa något annat. Liksom så här, står du i valet och har liksom ge en telefon till din unge som kan göra så mycket många saker, eller ska ha en dedikerad spelkonsol, om du nu ska köpa något dyrt, då är det så att, och telefonen kan du få med abonnemang, så gör att det liksom, det är inte lika stor kostnad på en gång och sådär. Så det är lite, alla kan inte vara som vi liksom. Och det får ju också till att, eller som vi, som oss. Nej, men alltså, det är ju vårt huvudintresse liksom. Vi kanske spenderar pengar på att köpa spel och spelkonsoler, typ än att åka till resa till exempel. Resa, vilken betoning jag fick på det.
Okej, okay, kisen.
Så att det är liksom, vi har det intresset. Frågan är, hur får du det intresset att sippra neråt? För att liksom, när vi växte upp så var det ju också så här, om en speltidningar var ju liksom att läsa. Om du vill ha information om spel idag, vad är liksom det första du, internet finns ju. Liksom, det finns ju såklart liksom, du kan komma åt det, men det var liksom, det blev sån himla kultur kring så speltidningar och liksom, man gick och liksom läste och så. Och så. Men alltså, nu är det ju liksom, ja, nu är det YouTubers egentligen, vad dum jag är. Det är ju såklart, du får ju liksom, det är via YouTube och TikTok och de liksom grejerna där du möts av folk som spelar. Så att,
jag vill bara säga att vi inte är rika.
Nej, vi är inte, alltså.
Det är ju bara så att vi prioriterar ju liksom spel framför en hel del annat. Och i och med att det är ett av våra främsta intressen, så blir det ju liksom att vi dels försöker hänga med i svängarna när det gäller nymodigheter och så även spel naturligtvis. Och då blir det ju liksom att vi har ju liksom den grejen som med jämna mellanrum blir en relativt stor utgift helt enkelt.
Ja, men precis. Det är liksom så här, vi köpte en PlayStation VR 2.
Mm,
och vad har vi spelat på den det senaste året? Vi har spelat Beat Saber fram till typ augusti när vi skaffade kattungar och det var inte säkert längre. Och sen har den liksom stått och dammat.
Ja, men precis. Jag har spelat lite fler spel.
Jag spelar inte ens ut Horizon.
Liksom. Nej, det var dåligt av dig.
Jag satt i en sittning och spelade Horizon och sen så började jag säga att det är för jobbigt. Typ.
Jag spelade ju igenom det och sen så spelade jag igenom What the Bet. Och sen så tror jag att jag startade något golfspel till.
Ja, men det gjorde du. Som jag inte minns vad det var.
Nej, det var lite opolitligt i spelet.
Men sen vill jag spela Moss-spelen till exempel.
Ja, ja, men
det hade jag jättegärna velat spela.
Det finns ju många spel som jag gärna hade spelat där. Men det är ju liksom lite högre tröskel också. Även att det inte är lika jobbigt som när man liksom hade den förra hjälmen. Jag tyckte ändå att det kändes relativt smidigt. Men som sagt, nu skaffade vi ju liksom Sid i augusti. Och hon är ju en liten busig rackare. Så man vågar ju liksom inte riktigt ha den framme. Man vet liksom inte riktigt vad hon är för någonstans. Och man råkar sätta fötterna på hennes svans.
Så fort det finns en sladd liksom som dinglar så är hon ju jätteintresserad av den.
Ja,
så
det är det som precis. Är problemet. När jag plattar håret på morgonen så är det liksom ett gympass för mig. För att hon hänger ju i sladden mer eller mindre.
Ja, så att det är liksom lite så. Men samtidigt så att liksom, Sony har inte gjort tillräckligt mycket med PSVR 2 heller. För att det ska kännas liksom så här att, ja, men vilket bra köp det var. Sen har jag liksom också typ, om jag köpte en Steam Deck till exempel, som jag borde ha liksom spelat mer på, känner jag, men liksom, det var också att jag köpte Steam Deck dock för att kunna koppla in i tvn, men då är det något problem med Samsung tv-apparater som gör att ljudet inte alltid funkar. Det blir så att, ja, då blir det också liksom lite av ett hassle att spela det, för att det är så att jag vet inte om det funkar nu, för att annars är Steam Deck docken och Steam Decken jättebra, för jag kan ju bara koppla in en Xbox-kontroll och sen spela som det vore liksom en Switch till exempel.
Jo, men precis.
Och sen så började jag samla på massa GameCube-spel igen och köpa sådana spel som jag inte hade. Och så bara, det där borde jag spela, vill jag spela liksom, men det har inte heller blivit av. Liksom. Så att det är lite så. Så att vi lägger en del pengar på spel kan man väl säga. Men om en PS5 Pro nu kommer i höst, hade du varit intresserad av att köpa en?
Nej.
Nej. Inte jag heller faktiskt.
Där var diskussionen slut.
Ja, men inte jag heller.
Vi kommer tillbaka nästa vecka.
Ja, det roligaste var att jag sa ju det här förra vändan det här var uppe på tapeten också med Xbox One X och PlayStation 4 Pro. Och var det så att jag ser inget behov i att varför jag skulle skaffa de här två konsolerna när jag har liksom de jag har. För det var mycket snack om 4K och sådär, att jag hade ingen 4K-tv.
Mm.
Och sen börjar man ju göra dumma beslut och bara säga, ja men vad kostar en 4K-tv liksom? Och så börjar man kolla så HDR och allt det där som liksom var i ropet då. Och så köpte jag en tv då, som var ganska dyr. För att den var, och det är den tv jag har fortfarande kvar idag då. Och bara säga, ja men det var nice. Och sen bokade en Xbox One X i alla fall och köpte den då. Och Xbox One var ju ett större behov av en uppdatering än vad PS4 var, kände jag. Alltså att starta One X framför Xbox One kändes faktiskt att man bara, wow, det är så här konsolen borde kännas. Och sen köpte inte jag en PS4 Pro förrän jag köpte bundeln med Spider-Man. Så jag fick den här röda med Spider-Man-loggan, som jag likställde med att det här är som när man var liten och hade Spider-Man-lakanset liksom. Och då, jag hade inte köpt en PS4 Pro om det inte vore för att den Spider-Man-maskinen.
Nej, men precis.
Och även om jag var väldigt liksom nöjd med båda egentligen, så var det liksom så att, men det var också för ny tv. Jag vet inte om hur mycket jag känner att, och speciellt inte PS5 Pro. Jag spelar inte tillräckligt mycket på PS5 för att jag känner att det är värt det, för jag spelar fortfarande mest på Xbox till exempel.
Mm. Sen är det liksom också för egen del. De som har lyssnat vet ju det, att jag är ju liksom ingen tekniknörd direkt. Och jag känner liksom att jag har inte tillräckligt med fingertoppskänsla för att avgöra om det liksom är viktigt för mig på något sätt att ha en konsol som är starkare, snabbare och så vidare. Det är liksom inte så viktigt för mig, och då känns det liksom som att det blir pengar i sjön. Och vad ska jag liksom göra med min PlayStation 5 som jag har nu? Ska jag ge bort den? Ska jag sälja den? Jag menar, en PlayStation 5 skulle ju kunna gå ändå för ett gäng tusen lappar. Men det blir ju ändå ett ganska så stort glapp där, med tanke på att Pro förmodligen kommer att vara betydligt dyrare. Eller inte betydligt, men den kommer förmodligen vara dyrare.
Ja, så det beror på hur mycket den kostar. Alltså, jag skulle nästan kunna tänka mig att de gjorde så här, typ att den nya PS5 Pro kostar ungefär som PS5-man idag, och så sänker du PS5-man, liksom originalet. Eller så är bara den här jävligt mycket dyrare.
Ja, så skulle det också kunna vara. Men som sagt, jag har liksom inte tillräckligt bra koll, eller bryr mig inte heller tillräckligt mycket för att känna att det här är någonting jag är i behov av. Jag tycker ju väldigt mycket om min PlayStation 5, och jag är inte så kinkig av mig.
Jag gillar ju teknik, så att jag lovar, när väl PS5 Pro kommer, så kommer jag vara så här att, oh, det hade varit lite kul ändå, men
då är det jag som kommer hålla dina hästar, tror jag.
Så köper jag en i smyg.
Ja, för jag kommer absolut inte märka någonting.
Nej, men när den är köpt så är den köpt. Då är det för sent att hindra. Men det är så här, samma sak när...
Det är dina pengar.
När Switch... Den lilla Switch, heter den Switch Lite? Nej, vad heter den?
Det heter den väl?
Den enda bärbara. Den som bara bärbara. Okej, den kanske heter Switch Lite. Ja, men när den kom så var jag så här, oh, det hade ju varit nice.
Men det var för att du tyckte färgerna var så fina.
Ja, men färgerna var fina. Men sen tänkte jag också så här, att hade det varit lättare att liksom switcha Switch, så att säga. Att man liksom har två. För då hade min liksom huvudswitch varit fast i tvn. Och sen hade jag haft en Switch Lite för att när du är på resande fot. Det hade jag kunnat köpa. Och sen när OLED-switchen kom ut så var jag också så här, ah, det är ju lite nice.
Martin köpte väl en? Bytte ut sin Switch?
Ja, jag tror det. Men jag spelar inte så mycket bärbart. Så att den där OLED-skärmen kommer inte göra mig några liksom... Alltså, den kommer vara waste. Och då var det så att, okej, varför vill jag då ha en Switch OLED? Jo, för att jag tycker de vita kontrollerna är väldigt fina.
Ja, men precis. Och det blir väldigt dyra vita kontroller.
Ja, det känns lite onödigt. Så att då blir det så att, ja, men det får vara. Och speciellt när det inte var starkare heller, då var det verkligen också att, ja, men det är ingen skillnad. Hade det varit en Switch Pro till exempel, då hade jag nog varit mer benägen att köpa det.
Till din stora förtret så spelar jag ganska så mycket bärbart när det gäller Switchen. Så...
Ja, till och med när du sitter framför din tv, vilket är så här,
ja, men jag vet inte, jag tycker att det är mysigt på något sätt med bärbart, det har jag alltid gjort. Men just liksom i det fallet så hade jag inte heller brytt mig, för att det är liksom sån jag är. Jag satt på en ganska så risig tv när vi flyttade ihop till exempel, och det bekom ju inte mig alls.
Nej, vilket var väldigt märkligt.
För vissa.
Jag gillar också bärbart. Jag hittade faktiskt, för vi ska flytta, så att var nere och rensade lite för året, så hittade jag min Game Boy Color och min Game Boy Pocket.
Kul.
Med typ alla mina spel. Ja, förutom Pokémon Guld, det hittade jag inte av någon konstig anledning, vilket är lite synd, för det är det Pokémon jag har spelat absolut mest. Men jag hittade så typ något... vad heter det nu då? Ja, men det är något så här typ en... nu har jag helt blankat ut vad det liksom klassiska arkadspelet heter. När man styr en liten typ rymdfarkost och så skjuter man upp på fiender som kommer ner.
Space Invaders.
Space Invaders, tack. Jag hittade någon Space Invaders-klon till Game Boy. Och sen har jag ju det Smurf-spelet som är ett av de första jag fick. Och sen, ja, men sen lite så här... några Game Boy Advance-spel och sånt också. Så det var ju liksom kul att hitta. Och Pokémon Gul hade jag där nere. Vilket jag inte vet vart jag har fått Pokémon Gul ifrån. För jag hade ju Pokémon Röd.
Kanske som... snott det.
Nej, det jag tror jag inte.
Bara.
Men jag hade Pokémon Röd.
Jag ändå var tvungen att tänka efter.
Men jag hade Pokémon Röd när jag var liten. Som jag lånade ut till en kompis. Och sen flyttade vi, så jag fick aldrig tillbaka det. Men jag vet inte var den här Pokémon Gul-kassetten kommer ifrån.
Jag har ju både gul och blå.
Och jag säger att, vart har jag köpt Pokémon Gul ifrån? Har jag bytt det med någon kompis någon gång? Har jag lånat av en kompis någon gång långt senare? Och sen liksom...
Nu är det någon som sitter i en annan podd och ondgör sig,
ja,
över
precis.
Att Pokémon Gul är borta.
Jag vet i alla fall personen som har hade mitt Pokémon Röd. Han heter Lukas. Så men det är spännande. Så att det... Jag har ju varit sugen på, så jag tänkte så här, jag borde dra igenom alla Pokémon-spel. Liksom man kör i rad. För det finns ju ändå, alltså, visst det går att emulera dem såklart, men det finns ju också, jag har ju Röd på 3DS, jag har Guld på 3DS. Och sen så liksom kommer ju liksom resten då. Men ja, det är också ett ganska tufft jobb och de är inte tillräckligt annorlunda för att det ska vara så.
Sen liksom, har man ju spelat dem så himla många
gånger. Men det är därför. Jag kommer ihåg att jag, Emma och Robin satt ju, när de släppte de originalen till 3DS, då satt vi ju hemma hos Emma och spelade. Hon spelade gul, Robin spelade blå och jag spelade röd. Och så satt vi och spelade.
Det var ett av mina första recensionsuppdrag på IGN faktiskt, att recensera Pokémon Röd till 3DS.
Mm. Men jag borde typ spela Pokémon Heart Gold till DS. Eftersom jag tycker ju Guld och Silver är de bästa spelen, det tycker jag är bäst om. Och jag spelade aldrig klart. Det när det begav sig. För att jag hamnar alltid att man typ spelar tre gym och sen bara såhär, jag har gjort det här så många gånger. Och sen så kommer man av sig och så spelar man annat istället och sen blir det så.
Så är det.
Men vi har ju spelat lite spel.
Det har vi.
Den här veckan, så vad har du spelat? Vad har du hittat på?
Alltså jag spelade ju ut Rise of the Ronin. Jag hade ju en väldigt lång harang förra veckan om hur det gick i mitt kärleksliv i det spelet. Och framförallt att den karaktären som jag ville romantisera antingen dör eller kan räddas, men det är lite omständigheter som gör liksom om det funkar eller inte. Och då visade det sig att jag var ju tvungen att ta en liten omväg för att komma liksom till det slutet där han faktiskt blir räddad, helt enkelt. Och det tog mig 15 timmar att göra den lilla omvägen, för att precis som jag nämnde förra veckan så var det ju lite med sparfiler och sådant som jag behövde laja med, och sedan så gjorde jag ju väldigt många sidouppdrag knutna till karaktärer, och dessutom så gjorde jag ju väldigt mycket sådana banditläger och liknande, samlade katter, samlade foton. Jag kom fram till slut att jag kommer inte orka att ta alla dem. Jag kom upp till typ så här 70 foton och 60 katter eller någonting i den stilen, men jag orkar liksom inte riktigt mer. För att då måste jag ju hitta någon form av guide för att hitta alla. Och jag tror att katterna försvinner liksom från kartan när man har tagit dem. Så det finns liksom inte en markör som visar var man har tagit dem för någonstans. Så då blir det också lite svårare att utröna var man har varit för någonstans, tror jag. Så det kändes lite bökigt. Men som sagt, slutet blev väldigt bra. Jag kände mig liksom nöjd med helheten, och på något vis så gillade jag det mer och mer, ju mer jag tänker på det på något sätt. Det är lite motsatt effekt i relation till Final Fantasy VII Rebirth, att ju mer jag tänker på det, desto mindre gillar jag det. Det är fortfarande ett otroligt bra spel, men det är någonting som liksom gjorde att jag känner liksom inte riktigt lika starkt för det som när jag precis hade spelat klart det eller för den delen liksom under vägens gång. Men här är det lite tvärtom. Och jag måste säga att den här omvägen som jag var tvungen att ta gjorde verkligen spelet rejäla tjänster. För då var jag liksom verkligen tvungen att sätta mig in i typ alla karaktärer och sitta i dialogerna och dessutom liksom ge massa presenter till karaktärer som jag inte alls hade brytt mig om tidigare. Och detta då för att få upp min så kallade då bond level för min Ronin helt enkelt. Så det var faktiskt liksom en väldigt oväntad vändning. För att jag kände ju liksom att spelet var ett väldigt bra spel med många komponenter som jag ändå gillade. Men det har ju sina brister och det har det fortfarande. Men det känns ändå som att jag ser tillbaka på tiden med mycket mer värme än hur jag liksom hade det. Typ när jag recenserade det efter, jag tror att det var i runda slängar 40 timmar eller någonting sånt. Så det är ändå väldigt positivt. Men jag kände att jag liksom inte riktigt var klar med mitt samurajande. Så jag gick över till Like a Dragon Ishin. Vilket helt enkelt är Kiryu med kimono och katana egentligen. Så jag kände liksom att jag ville ändå på något sätt hålla mig kvar lite i den här Ronin-eran. Vilket också naturligtvis talar lite för att det föregående spelet ändå lämnade vissa avtryck. Men visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen härnäst. Och jag kände att Like a Dragon Ishin var ändå lite kortare om man ville i relation till till exempel Ghost of Tsushima. Så i Like a Dragon Ishin så spelar man just som Ryoma Sakamoto, vilket jag inte hade någon aning om på förhand. Jag har säkert läst det någon gång i och med att jag korrekturläser naturligtvis recensionen på Loading. Men jag hade liksom inget minne av att det var just den här karaktären som man spelade. Och naturligtvis, det är inte vidare förankrat i verkligheten utan i sann Like a Dragon anda så har det ju liksom sina egna twister naturligtvis. Men som sagt, Kiryu som liksom är utseendet som man har är då helt enkelt Ryoma. Och det som händer honom är att hans adoptivfar blir mördad. Och det här genererar i sin tur att man ger sig ut på ett hämnduppdrag egentligen.
Mm.
Och det är lite där jag är nu. Så jag har liksom inte spelat så jättelångt in i det. Utan jag har liksom bara känt på de första, jag tror att det är 3 kapitlen egentligen. Jag vet inte riktigt hur många det är. Men det märks på något sätt att det är ett relativt gammalt spel. Jag hade liksom inget minne av när jag startade att spelet skulle vara så gammalt. Men det är ju trots allt typ 10 år gammalt eller någonting i den stilen.
Är det inte ännu längre egentligen?
Nej, men jag kollade det häromdagen och då stod det 2014 har jag för mig.
Det är så pass sent ändå.
Ja, men som sagt, man ser att det finns en hel del grafiska skavanker. Även liksom att det här ska vara en nymodig version så att säga. Och man känner också i stridssystemet att det liksom inte hela tiden känns lika smidigt. Som till exempel när man spelade de andra Like a Dragon-spelarna, så till exempel Like a Dragon Infinite Wealth. Där är det ju turordningsbaserat, så där märks det liksom inte lika mycket. Men till exempel när man spelade Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, så kände man ju verkligen att det var otroligt flyt i striderna. Och då var det ju liksom de här klassiska slagsmålen som man liksom har sett Kiryu i tidigare. Men här kan man ju antingen använda sin katana, eller så kan man använda en pistol, eller så kan man slåss med knytnävarna. Så man får välja lite grann själv helt enkelt. Jag tror att det tillkommer andra handvapen sen, som man säkert kan liksom byta ut sin katana mot. Jag tror att det är det man har från början. Och jag har liksom försökt att anamma en stil som jag har för mig heter Wild Dancer. Och det innebär liksom att man har sin klinga och man har sin pistol och att man liksom kombinerar de här båda. Och på så vis blir det ändå ett bättre flyt i striderna för att det är lite mer dansant. Vilket då gör att det finns en annan smidighet när man rör sig från motståndare till motståndare. Men återigen, Det märks att det är ett lite äldre spel som kanske hade behövt poleras lite till. Men jag är spänd på att se vad den här berättelsen är på väg någonstans. Det är ju i samma era helt enkelt. Precis som jag nämnde förra gången så är ju Ryoma Sakamoto en riktig person. Och så även liksom andra karaktärer som nämns i både Like a Dragon Ishin och Rise of the Ronin. Och Ryoma Sakamoto blev ju mördad när han var 31 år gammal eller någonting i den stilen. Och båda de här upplevelserna spelar ju en hel del på just det. Så därför blev det liksom lite extra spännande och väldigt roligt och lite otippat att det liksom var just den här karaktären som jag liksom förälskade mig så mycket i föregående spel som jag liksom skulle få axla rollen som nu.
Mm. Ja, spännande.
Men du hade inte spelat Ishin alls, inte ens när det begav sig.
Nej.
Men just
alltså Ishin kom ju först ut i väst. Nu, med den här versionen. Du var i alla fall inte släppt i Europa.
Just det.
Så att det blir, och sen så jag var ju så att jag vill inte spela så många Like a Dragon-spel på rad. När det kom. För det var så att, när kom det förresten? Var det förra våren?
Ja.
Ja, det var det. Och då visste jag att vi skulle ju ha planerat att spela Like a Dragon under sommaren. Och så tänkte jag att men det är bara för att förbereda inför 8 skulle släppas i år då. Och sen så fick vi ju datum på att 8 skulle släppas så tidigt. Och då blir det bråttom att spela Like a Dragon Gaiden. Så att, ja, det blir lite kaka på kaka. Lätt kan det bli, även om jag typ spelar nästan igenom alla Yakuza-spel på rad. När det väl begav sig.
Jo, men precis.
Så att, och jag vet inte heller. Eftersom de är så långa de spelen så har det varit så att avstickarna är inte riktigt något som jag liksom gett mig in i. Sen så är det såklart, jag hade ju kunnat spela Ishin. Utan tvekan. Men...
Ja, men precis. Dels är det ju fristående och dels så får man ju ändå på något sätt mer av Kiryu, även att det liksom inte är Kiryu på riktigt.
Ja, men precis. Alltså han som spelar Kiryu har den japanska rösten Kiryu. Han har så himla trevlig röst, tycker jag.
Ja, verkligen. Den är kanon.
Mm.
Men det ska bli kul att se den här upplevelsen ändå. Som sagt, jag bryr mig inte så jättemycket om att det känns lite föråldrat sådär.
Alltså de gör ju det, de äldre spelen. Det är ju liksom, det är ju, alltså även i de nyare, mer Like a Dragon-spelen känns ju också lite olika. Alltså du har ju Kiwami 1 och 2 som känns väldigt bra, men sen så går det liksom till Yakuza 6 så känns det ju lite mer konstigare. Och sen Yakuza 0 har ett helt annat system som känns ändå väldigt bra. Och så spelar man remasterversionen av liksom 2, 3 och 4. 2, 3 och 4, 2, 3, 4 och 5, då är det också så här att det är lite sådär.
Ja, men precis. Jag var lite i valet och kvalet faktiskt om jag skulle köra Ishin eller om jag skulle starta upp Yakuza 0. Jag laddade faktiskt ner Yakuza 0 till och med. Men jag tänkte att i och med att jag liksom kände så starkt för liksom min personliga samurai-era så fick jag liksom fortsätta på det här.
Du borde spela Ghost of Tsushima sen också, så får du i alla fall en annan berättelse.
Jo, men exakt. Och det är ju en annan berättelse här också. Det är ju bara det att det är flera karaktärer som återkommer i det här spelet.
Mm. Jag har ju spelat 2 spel.
Ja, du har knarkat.
Ja, jo, till viss del. Men först så har jag spelat Pepper Grinder, som är ett litet 2D-plattformsspel egentligen, som finns på Switch och PC. Vilket var helt okej. Okay. Det som egentligen eller som gör det här liksom särskilt spelet är ju att man har en borr som huvudkaraktären, så att du, mycket av spelsekvenserna går liksom ut på att du typ dyker i sand. Så att många sekvenser är det att du liksom kör ju, ja, men du får helt enkelt, du liksom borrar ner i marken och sen så får du nästan som att simma liksom. Som spel hade bara varit i vatten, förutom att du inte är långsam utan du liksom kan ju liksom röra runt. Och sen så handlar det också om att man får lite olika liksom funktioner, så att du kan liksom boosta dig upp ur sanden så att du liksom kommer högre upp, och sen så får du en grappling hook så du kan greppa tag i vissa grejer och så. Så att det, jag tyckte ändå det var ett helt okej spel. Det var 4 timmar långt. Och det är väldigt kul liksom att man får in ett flyt i spelet, liksom att kunna liksom hoppa på de här olika sanddynerna och liksom försöka liksom egentligen länka ihop de olika liksom förmågorna man har, liksom att ta sig fram så snabbt på banan som möjligt. Och sen finns det ju såklart så här hemligheter, det finns ju gömda pengar som man kan hitta då om man liksom verkligen vill liksom kolla igenom allt då. Samtidigt vet jag liksom inte riktigt om man kommer minnas spel särskilt väl sen liksom, utan det känns lite som en parentes, vilket känns lite taskigt att säga, för att det var liksom, det är inte dåligt på något sätt. Men liksom man jämför typ ett, som Super Meat Boy som är ett av mina favorit plattformsspel, så var det liksom att du har de här korta banorna där du liksom måste lära dig banan för att kunna ta dig vidare från den, och liksom det handlar verkligen om att bemästra kontrollerna för att liksom komma vidare. Medan här känns mycket mer, det är mer då kan man väl säga åt typ Super Mario-hållet än vad det är liksom till det här svåra liksom plattformsspelshållet då. Och du har liksom inte riktigt samma den här, du har inte riktigt känt att okej, men nu klarar jag inte det här och nu måste jag liksom lära mig banan på nytt till exempel, utan det är ganska generöst så. Och det är inga problem med det, liksom, att alla spel är liksom olika. Men jag känner väl inte riktigt att så här att man inte bemästrar, alltså det handlar inte riktigt om att bemästra kontrollen så, liksom att banorna är liksom inte så här att oj, nu händer de här grejerna, hur ska jag ta mig vidare här, och liksom, utan man följer med ganska, alltså det är ganska liksom enkel liksom att förstå vad man ska göra. Och jag tror det som drar ner spelet för mig, det är bossstriderna. Och bossstriderna är egentligen inte dåliga per automatik, liksom, de är liksom egentligen inte dåliga om de vore liksom för sig själva, men just med liksom, det blir som konstig kontrast mot de banorna man spelar tills man kommer till bossarna.
Det var lite sura miner där ett tag.
Ja, men det kändes så orättvist. För det är liksom så här att...
Var det spelförstörande?
Ja, man får liksom inte riktigt använda de förmågorna du haft på banan sen innan, utan ofta handlar det liksom att okej, men du får typ... Du får åka runt här i sanden och får träffa bossen några gånger. Alltså, man ger inte speciellt mycket skada heller, och sen så får man gömma sig och så bossen gör liksom sina attacker och typ... Första bossen har liksom skjuter mot det som liksom går igenom sanden, så du kan liksom inte gömma dig i sanden för att undvika skada, utan liksom de går igenom. Och då får man liksom säga att okej, men hur ska man hantera det? Och så har de liksom som ett lasersikte på dig nästan, så att liksom de åker alltid åt ditt håll. Och det blir så att det blir som konstig kontrast mot resten av spelet. Och sista bossen var ju liksom där var typ den enda gången jag verkligen bråkar med kontrollen också, för att när du väl dyker ner i sanden så blir liksom, då försvinner det här från att du har en 2D-vy från liksom så att du går höger eller vänster. Och helt plötsligt har du liksom hela spektrat av rörelser och rörelser ner, för du kan liksom, håller du ner vänster så dyker du liksom och så gör man liksom en båge så att säga. Och där kunde du ibland liksom slå fel. Och sista bossen, jag fick liksom sänka, det finns inga svårighetsgrader i spelet, jag fick sänka hastigheten på spelet för att liksom... För att det gick så fort. Så att, liksom, så att jag hinner liksom inte åka med de här typ som sandy när man ska hoppa med. Medan bossen också gör en jävla massa attacker ganska fort. Så det blir så att jag är för gammal för att liksom hänga med. Så att det var lite så. Så att det drar ner helhetsbetyget lite.
Det känns lite som ett så typiskt fall av det här är ett spel. Det är klart att det måste ha bossar. Istället för att bara fokusera på de här banorna som verkar vara så roliga.
Ja, men jag tror också att du hade också kunnat göra liksom bossarna på ett annat sätt. Att man får liksom säga att nu har du kört några banor som har använt de här spelmekanikerna. Så nu får du använda dem på bossen också. Men det blev liksom inte riktigt så. Och det var lite störigt. Men det har fått lite blandad kritik också. Jag vet att vissa älskar det jättemycket och andra tycker att det är liksom lite sådär. Men jag tyckte att det var ändå trevligt och det var ett kort spel. Så det var liksom lite därför jag valde det också. För att jag kände att jag behöver ha något... Efter alla långa RPG:n behövde jag liksom varva ner lite med några små kortisar.
Ditt nästa spel kommer inte bli kort.
Nej, men det är ju inte heller liksom som att det tar typ 100 timmar innan man liksom har fått ut något av det. Liksom att det är så att jag behöver liksom inte spendera 100 timmar om jag inte vill på det. Eller det behöver jag inte med något spel. Men liksom det är så att spelar jag Rebirth så vill jag ju spela klart det. Medan Balatro, som jag har spelat då, är ju liksom mer så här att jag kan köra någon omgång och sen så är jag nöjd. Och jag har äntligen kunnat spela Balatro då. Som är det som spelet som tog många med storm i början av året. Det här pokerspelet, eller poker-roguelike som det. Så det är femhandspoker som man spelar. Och man ska liksom försöka göra en så bra hand som möjligt. Och har man spelat poker tidigare så vet man också vad de bästa händerna är. Så liksom så att ett par är ju liksom typ det sämsta. Och Royal Flush är det bästa. Och så ska man liksom då försöka para ihop så bra hand som möjligt egentligen. Men grejen i det här spelet då är ju det att du har de här jokrarna som ger dig olika förmågor. Så att det är ju en roguelike det avseendet. Så du börjar liksom med dina 52 kort. Och sen så när du då spelar liksom de här omgångarna så att du har liksom i spelet heter det Ante. Där du har tre matcher i en Ante. Så två vanliga matcher och sen kommer en bossrunda. Som är egentligen så att det är bara svårare. Alltså svårare liksom vad du behöver liksom för att kunna klara krav. Det. Så, precis, krav. Så att du behöver komma upp till en viss summa pengar. Eller, så du har liksom egentligen, du får balansera två valutor i spelet. Så du har ju liksom chips som du liksom, chips, ja, inte sådana man äter, men liksom, så, marker heter det. Du har sådana marker som du tjänar då. Och varje kort har ju liksom en viss valör av marker som du tjänar. Och sen så måste du liksom också jobba med en multiplier. Som gör att du kan få mer marker. Så man måste balansera hela tiden. För du, visst, du skulle kunna ha jättehög multiplier, men får du inte in några marker så liksom får du inte så mycket markörer då. Och de här jokrarna har liksom olika förmågor. Det kan vara allt liksom från att du får alltid den här multiplier, den här jokern spelas, eller så får du den här typen av kort ger dig extra fördelar, lite sådana grejer. Och du kan då ha fem stycken jokrar i spel vanligt sett då. Och mellan varje runda så får du också liksom köpa nya kort, så du kan liksom köpa och se till så att du kanske har fler jokrar eller så. Du kan också köpa kort som gör liksom att dina nuvarande kort i din lek blir starkare, eller att olika typer av händer ger dig bättre fördelar. Så till exempel så skulle du också kunna liksom basera din lek på att du vill bara köra liksom ett par, det är liksom det bästa du kan spela, och sen kan man liksom hitta liksom stärka upp det hela tiden. Och sen kan du omvandla dina egna kort som du har till att de också får egna buffar. Så du till exempel kunna ha en kung som när den spelar så ger den kanske 8 i multiplayer och du får också 50 extra marker. Och så gäller liksom att balansera. Så det är ett ganska djupt spel och det är väldigt roligt liksom att liksom göra de här olika grejerna. Men sen kan du liksom inte heller välja liksom att de här jokerna vill jag alltid spela med, utan de dyker ju upp slumpmässigt i liksom butiken. Och genom att klara olika utmaningar i spelet så låser du upp flera jokrar och lite så att liksom du får en större pool av saker att använda. Precis som typ i Hades när du liksom väljer väg. Så att okej, men ta den här dörren så får du de här grejerna, och ta den här dörren så får du de här grejerna. Och sen ju längre in du kommer ju mer låser du upp. Och det är samma sak här. Så att ju längre in i spelet kommer så får du liksom flera typer av olika jokrar. Och sen ska du kunna hitta liksom den bästa kombon som du kan. Så igår när jag körde så långt som jag... Alltså jag har inte vunnit ett spel än. Jag har varit väldigt nära flera gånger. Så då hade jag liksom så här att, så de kallar det liksom facekort, och det är liksom egentligen kung, dam och knekt, det är liksom facecard så att säga. Och då hade jag liksom så att varje gång jag spelade facecard så fick den liksom, den fick räknas två gånger. Och sen hade jag varje facecard ger då en bonus på multiplier och liksom så jag hade en jättestor kombo. Så att när jag spelade liksom, säg att jag spelade en kåk då, så att jag har liksom säg tre kungar och två damer.
Eller kork som jag trodde det
var. Ja, men precis.
När jag var liten.
Så fick du ju räkna liksom alla kort två gånger och bounce liksom, så att jag fick ganska höga poäng. Och sen förlorade jag det på sista för att just då, så varje match har ju liksom en blind till sig som liksom ger då såhär, vad är utmaningen? Vad liksom, förutom den här summan pengar, eller den här summan marker du måste komma över, hur mycket, vad är liksom dina andra grejer som du måste tänka på då. Och då var det ju såklart, och nu när jag spelade liksom med den här leken som jag hade som en ganska bra kombo, så kunde jag liksom få ett drag kunde ge mig typ 50 000. Vilket var liksom rätt så bra för mig i det tillfället jag har spelat nu. Jag har ju sett andra på internet som kan liksom köra flera miljoner liksom på en hand. Och där är inte jag än, ska jag säga. Och då tänkte jag, ja, men det här blir inga problem. Och så var ju sista markören då var ju, jag ska ha 300 000 istället för de 100 000 som det vanligtvis kräver. Och då var jag så här bara, men... Och då hade jag fått 170 000 på matchen innan. Då var jag så att okej, men det räcker inte till 300 000. Då hade jag en ganska bra omgång. Så nu lyckades jag ändå, jag lyckades typ få 250 eller någonting sånt till slut. Liksom försöka spela smart. Men liksom, jag kände ändå att min hand, det kommer inte räcka. Vilket var jättesynd, för jag hade liksom fått min första vinst. Men jag gillar verkligen hur de har tagit det här liksom. Jag gillar att spela poker, jag spelar jättemycket femmanspoker liksom i skolan och så.
Jag spelar klädpoker, det är allt.
Ja, men var det femmanspoker eller var det Texas Hold'em?
Minns ej.
Jag
minns bara klärkomponenten.
Ja, okej, jag förstår. Och då var det... Så att det var ju liksom... Jag gillar hur man har tagit det här poker. Liksom, tänk att liksom, ha jokern här och liksom, säga att du kan få liksom, mycket kombo. För du spelar inte poker med något annat. Du spelar ju poker med dig själv egentligen. Och så ska du bara klara de här utmaningarna. Och det är liksom, det är väldigt så här... jag ska inte säga beroendeframkallande. Alltså, i min första sittning satt jag i 3 timmar. Och jag bara så här, har jag spelat 3 timmar? Jag tror jag spelar 1 timme typ. Så jag förstår ju verkligen att folk gillar det här väldigt, väldigt mycket. Det här liksom varit, hade det här varit på mobilen så det hade typ varit mitt årets Marvel Snap. Liksom. Jag hade typ gått upp 3 på morgonen och satt mig på toa och bara så här, jag tror...
45 minuter senare, ja, kommer precis. Inte upp för att benen har somnat.
Nej, precis. Man bara, jag kan ta en runda till.
Så jag får en sån alarmknapp till dig.
Ja, precis. Bara hjälp. så att det är liksom, det känns lite också som det här årets Vampire Survivors. Liksom det här att vi spelade väldigt mycket liksom och var så här, ja, helt inne i det. Och det här är
vet
också,
du hur det gick för mig?
Ja, och det här är också väldigt, väldigt roligt. Så att, sen får vi se hur länge liksom, jag orkar spela. Liksom. Nu är det här spelet, jag börjar med det i lördags tror jag. Och har spelat liksom nästan 10 timmar redan. För att det var liksom så här, och det är måndag nu vi spelar in. Så inte så bara, jag har spelat 10 timmar på typ en vecka. Nej, men så att det är väldigt kul. Det är en rolig idé. Och jag gillar verkligen liksom, så att, för att jag tycker kortspel är kul. Och...
Men jag tänker att det här kan bli lite Fall Guys för dig. Jag har redan sett vad det här innebär och sen så 100 timmar senare bara så här sitter du där.
Ja, nej, men med Fall Guys kände jag så att efter första helgen med Fall Guys så var så att nu har jag sett det här, jag behöver inte spela det mer. Så känner jag inte med Balatro nu. Liksom att säga att jag bara, ja, men jag är nöjd. Utan jag är så att jag vill ju vinna och jag vill liksom komma vidare. Och sen så vet jag att det finns ju olika lekar du kan börja med, så att nu har jag liksom den lek jag håller på med nu som jag tycker är lättast, det gör att jag har en extra hand då att ge. Och det är också det med spelet, man måste liksom du har x antal händer per runda som du kan spela, så att säg att jag har 6 händer och liksom 6 gånger jag får spela mina kort då. Och innan man spelar sina kort så kan du också discarda dina kort som du har för att liksom försöka få liksom en bättre kombo, men du kan också inte discarda hur många kort som helst heller. Du kanske har, säg att jag har 6 händer jag får spela, men så kanske jag bara har 4, jag får bara discarda 4 gånger. Men liksom, det är inte bara 4 kort jag kan discarda, utan jag kan discarda 5 kort till exempel. Och då räknas det som en discard. Men det är liksom att när man väl trycker på att de här korten vill jag slänga, då har liksom en discard räknats. Och när jag väl spelar mina kort så är det en hand jag har spelat. Så att det är väldigt kul. Sen får jag inte stanna för länge i det här. Att okej, men nu har jag nästan kommit fram till slutet. När liksom släpper det så att jag känner att jag kan börja få de här liksom riktigt bra kombona. Jag kanske liksom inte ens kommer dit och då lär jag tröttna. Så det vet jag inte. Men så känner jag lite med alla roguelikes. Så var det med Hades också. Det var så att okej, men hur länge orkar jag spela och känner att jag inte gör liksom progress?
Mm. Ja, vi får väl se. Jag är ju en väldigt svag person, så jag tror att om jag hade börjat spela det här så hade jag inte spelat klart Like a Dragon Ishin. För att jag förmodligen liksom hade fastnat i Balatro istället och bara fortsatt. Och jag är för övrigt ganska säker på att det är 5-handspoker som jag har spelat tidigare. Det är bara det att jag försökte vara rolig.
Det känns ju som det vanliga att man spelar 5-handspoker.
Jag gjorde för övrigt en inflikning tidigare om att jag trodde att det hette kork när jag var liten. Och för de som inte vet det och de som kanske tycker att jag har en lite oklar dialekt, så är det för att min mamma är från Blekinge och min pappa är från Skåne. Och när jag var liten så kunde inte jag säga R. Det kan jag nästan inte fortfarande. Men... framförallt när jag var liten så hade jag jätteproblem med det, för att min mamma kan inte säga R ordentligt för att hon är från Blekinge. Och i vissa fall så började jag liksom tillskriva vissa ord R för att jag trodde helt enkelt att inte hon kunde säga det. Så när jag liksom då skulle börja lära mig att säga R på riktigt så spelade vi Yahtzee och då sa jag, jag tar det på kork. Så det är lite därför... Så jag trodde att det hette kork när jag var liten, för jag trodde inte mamma kunde säga det helt enkelt. Att det var därför hon sa kåk. Men kåk kom ju liksom från termen full house.
Ja, precis.
Ja, men bara en liten inflikning, för det är ganska så roligt. Om man ska vara helt ärlig, liksom att mamma trodde sig. Eller mamma kan säkert inte säga det här ordet, så jag la till ett R.
Vad är Royal Flush på svenska? Jag kommer inte ihåg alla svenska termer. Så det är 1 par, 2 par, 3 lika, 4 lika, kåk, stege, färg. Och sen är det då, vad är en Royal Flush på svenska?
Jag försöker minnas lite granna, men jag är kanske inte riktigt jättebevandrad i det här helt enkelt.
Jag skulle vilja ha liksom en
färgstege. Nej, vänta lite. Straight flush.
Ja, Färgsteg, det är ju liksom, det är om du har samma färg. Samma färg, jag liksom tycker bara hjärter och en stege. Men det kan, man kanske bara säger Royal Flush.
Vänta lite nu. Det här är en väldigt bra podd för övrigt när vi sitter och googlar på vad Royal Flush är. Nu ska vi se här.
Färgstege, straight flush. Fyrtal, for what kind? Fyrtal, kåk. Färg, stege. Tretal eller triss. Tvåpar, par. Högt kort. Men det här var inte Royal Flush. Men färgsteg är nog det. Men Royal Flush, det är de här hjärter. Den är ju den högsta. Hjärter och sen från S till 10. Nej, här står det. Färgen har ingen betydelse. Det vill säga Royal i spader är lika hög som hjärter och så vidare. Jaha, så det heter bara färgsteg då?
Förmodligen. Någon som är insatt i det här får jättegärna komma med lite bra förklaringar.
Jag skulle vilja ha en sån här bok som egentligen går igenom så här klassiska kortspel som man kan liksom spela med en kortlek. Typ en sån här Ventia, Stress,
Hugo.
Spadedam, Hugo jag har spelat. Jag vet inte vad det är för någonting.
Det är typ man har tre kort och så ska man samla på sig par.
Okej. Typ så här, Finns i sjön såklart.
Svälta räv.
Svälta räv, det kommer jag inte ihåg man spelar. Men jag har spelat Svälta räv, det har jag gjort.
Bra namn dock.
Sen så spelar vi... Var det mer... Om en typ så här, tusenfotingen larven tror jag det var som man liksom skulle bläddra. Och sen det var, typ, det var liknande spadedam, bubblan. Vilket är typ det sjukaste. Så att man ska... Alltså bubblan är så att man sitter ju runt ett bord, fyra stycken. Och sen ska man bara skicka kort till varandra. Så du liksom tar upp ett kort, titta på det, vill du inte ha det så gå vidare. Så jag tror du ska få liksom fyra lika. Eller någonting sånt. Och sitter på kortet så går du vidare, tittar på kortet. Och så vill du ha det så tar du upp det kortet så byter du ut det mot ett annat. Ja, någonting sånt där i alla fall. Och när du väl har då fått det du vill ha så ska du sitta liksom och bubbla med munnen. Liksom sådär.
Jag vet.
Ja. Och liksom, och när någon annan ser att du bubblar med munnen då ska den också börja bubbla med munnen. Tills den som liksom tills det finns en kvar som inte bubblar för att man är helt inne i bara vända kort liksom och så sitter alla och fnissar liksom för att det ser fult ut man sitter och bubblar med munnen. Men såna grejer så att jag hade väl haft det så här, finns en klass, men sen vet ju inte jag vad är påhittat av liksom dumma ungar. Så har ju vänd 10 och sen finns det vänd 8. Vad är det för skillnad?
Rödskägg.
Och det vet jag inte heller vad det är för någonting.
Jag vet att mina släktingar har spelat det en hel del, framförallt kring jul, och att det pratades om att vissa fuskade väldigt mycket.
Ja, okej. Okay. Det låter bekant. Men visst var typ stress är att man liksom, man har ju båda, man har en varsin korthög, på, man delar liksom korten i två, och så har en varsin korthög. Och sen så tar man upp ett kort och så lägger man ner dem samtidigt i mitten, och är det likadant kort så ska man liksom snabbt som fan slå på sin egen korthög och säga stress. Och ska man göra det så fort, då ska man göra det så fort som möjligt. Och sen så att om jag vinner stress då får du ta upp alla kort som är där. Och sen så fortsätter man liksom. Ja, det är så finns så himla många konstiga grejer liksom. Men det kortspel är kul. Alltså bara tänk vad du kan göra mycket liksom med en kortlek.
Mm. Absolut.
Och det är aldrig lika kul digitalt.
Nej, så är det väl.
Okej, Marvel Snap är ju helt annan. Typ Hearthstone och sådana grejer. Men liksom så här,
Inscription
är inte spelat.
Jag tycker att Inscription är otroligt bra fram tills liksom att spelet förändras. Då tycker inte jag det var speciellt roligt längre.
Nej, så kan det vara.
Innan dess var det knark.
Mm. Ja. Borde också spela det här Witcher Tales-spelet också som är typ Gwent the Game.
Ja, men precis. Thronebreaker. Eller vad
jag har ju det. Jag äger spelet. Jag har köpt det.
Mm.
Jag
har bara aldrig spelat det. Ligger i min önskelista.
Så, att,
så även Balatro som kostar typ 169 spänn eller någonting sånt.
149 på Xbox kostar.
Oj, oj, oj.
Mm-hmm.
Men man vill ju ha troféer.
Ja, svåra troféer dock.
Apropå troféer så spelade jag ju Open Roads också som du pratade om en hel del förra veckan.
Ja.
Och jag tycker väl i mångt och mycket som du. Jag tycker att berättelsen är... bra, alltså den har någonting verkligen. Det är ett liksom spännande mysterium. Problemet är ju i mångt och mycket...
Den får
liksom,
inte blomma ut, riktigt.
Ja, så inramningen gör inte spelet några tjänster. Det känns som att det hade behövt vara någonting mer som driver berättelsen framåt på något sätt. Och sedan känns det liksom som att de har liksom fått göra en hel del kompromisser utifrån sin ursprungsvision på något sätt. Och jag hade också föredragit om hela spelet hade varit i den tecknade stilen, för att den är verkligen urtjusig. Och jag tycker att de två huvudkaraktärerna som man liksom bekantar sig med är väldigt välskrivna. Men det känns som att spelet saknar för mycket för att liksom bli en fullfjädrad upplevelse av denna sort på något sätt. Alltså det var inte på något vis en stund som var tråkig när jag spelade det. Men det kändes lite grann som att jag bara tog mig igenom det bara för att jag har velat spela det.
Ja, men man tog sig igenom det. För det är så att varför plocka upp alla de här grejerna?
Mm.
Typ för att önska att då kunna få någon till liksom liten dialog från mamman.
Ja, men exakt. Men anledningen till att jag ledde in det på apropå troféer var ju att jag skulle ta alla achievements, vilket jag också gjorde, och den sista achievementen tog jag 4 gånger, men den ploppade inte, vilket gjorde mig väldigt irriterad.
Mm. Men du borde bara testa och starta spelet igen så kanske den ploppar.
Mm, jag har gjort det, men den har inte kommit än.
Ibland är det bara dumt.
Men det är väldigt störigt i alla fall. Det finns ju liksom vissa sådana här historieknutna achievements, precis som det ofta gör, och sen så finns det såna här grejer som att man ska hitta en pillerburk till exempel, och man ska kolla i soporna, man ska öppna kylskåpet. Ni vet, såna lite halvlöjliga achievements som man ändå gillar på något sätt.
Ja, men det är de roligaste.
Ja, men precis. Det finns en som går ut på att man ska öppna kylskåpet och sen går därifrån. Så blir mamman sur på en för att man är en oansvarig unge.
Ja, var det inte också en achievement att man skulle störa mamman i bilen?
Jo
precis. Det var då...
Genom att dra den här låsknappen upp och ner hela tiden.
Ja, på dragkedjan, ja.
Nej.
Jaha, du gjorde låsknappen. Jag gjorde dragkedjan på väskan.
Mm.
Och det var så här, typ, hon bara, kan du sluta med det där? Och jag bara, en gång till så bara, nej men okej, seriöst, lägg av. Och jag bara, okej, let's do this. Med den där jäkla dragkedjan.
Och så skrämde du Nemo.
Ja, men det får skylla sig själv att han är så känslig.
Stiga farbror är dum.
Nej, så det känns väldigt mycket så här, typ.
Men som sagt, det kommer verkligen inte vara ett spel som jag minns speciellt mycket när året är slut.
Nej, jag tror inte heller.
Vilket det var mysigt, absolut. Och som sagt, jag tycker att det är väldigt synd att den här väldigt bra historien i grunden på något sätt slösades på ett mediokert spel.
Mm. Ja, verkligen. Väldigt synd. Men det var väl allt vi hade för idag, tror jag.
Jag vill tipsa lite grann om, vilket jag inte tror att jag gjorde förra veckan faktiskt, att jag var med och gästade Kraftspelen och pratade om Celeste. Så om man liksom inte har kikat på den podden tidigare eller inte lyssnat på de senaste avsnitten och vill höra mer om Celeste, höra mig och Jonas prata oss varma om det, så rekommenderar jag varmt det helt enkelt. Det var jätteroligt att vara där och gästa, och framförallt liksom att få gosa ner sig i ett spel, så det är ett av mina favoritspel någonsin. Så. Älskar man Celeste eller bara liksom tycker att det är spännande? Ta en liten lyssning.
Celeste var ju också sånt, jag pratade om Pepper Grinder, var ett Celeste bra exempel också, där du får liksom lära och verkligen utnyttja din förmåga när du spelade spelet för att komma vidare. För många gånger i Celeste var det verkligen så här att jag vet inte hur jag ska klara det här. Det känns liksom oöverkomligt, till att man helt plötsligt liksom bara gjorde helt sjuka grejer för att du fick lära dig.
Det är ju verkligen ett spel där man slår huvudet i väggen och gör det om och om igen tills att det fungerar.
Ja, men det är liksom så här, och sen när det väl sitter så sitter det väldigt bra. Mycket bra.
Det finns en väldigt rolig video från när vi spelade in Spelsnack 500. När jag liksom har suttit och nött om och om igen på ett och samma ställe där man blir jagad av Berlin. Och där jag höll också på att misslyckas sista gången. Och där du också får panik vid sidan om.
Man blir så himla så här, åh, nu håller du på.
Investerad i min resa.
Ja, men det var som jag och en kompis Alfred. Han har också varit med i podden flera år sedan. Men vi spelade ju ett co-op-spel som heter Kalimba på, kan ha varit Xbox One faktiskt. Där man liksom spelar, man är typ 2 stycken filurer där man liksom en får spela på den övre sidan av banan och den andra på undersidan av banan, så måste man liksom hjälpas åt för att ta sig igenom, man typ hoppar nästan på varandra, så man måste vara ganska bra synkade. Och vi körde, alltså det gick så jävla fort på en bana, Och där vi liksom var helt i synken då, men det kändes liksom varje gång man liksom tryckte på knappen och hoppar känner man att nu är det kört. Och våra satt med typ hela munnen uppe och bara så var åh! Alltså, det är det bästa när det händer sådana grejer.
Mm.
Ja, det är lite synd att man inte spelar med multiplayer-spel. Alltså, jag känner att jag har inte orkat tiden för det. För det har liksom varit många gånger när man har gjort så här sjuka grejer tillsammans med någon annan och bara så här, man bara, jag kan inte tro att vi klarar det.
Det var jätteroligt när du och jag satt och spelade Sackboy.
Ja, det var ju väldigt roligt.
Och skulle ta de här tidsutmaningarna.
Ja, ja men det var faktiskt väldigt kul. Funkar väldigt bra också.
Verkligen, förutom att du håller på att kasta iväg mig hela tiden.
Ja, ja men du får skylla själv. Alltså, jag springer med springknappen in hela tiden. Och då råkar springknappen och lyfta upp knappen vara samma. Det är liksom, det är bara så det är. Ja, men det får vara allt för idag helt enkelt. Lite kortare än vad det har varit de senaste månaderna känns det som.
Förutom typ förra veckan.
Ja, det var ändå 1,20.
Var det så långt?
Jajamän. Så att, och nu börjar vi nästan närma oss det, så att, nu ska vi sluta så att det inte blir ännu längre. Men ni hittar oss som allt på spelsnack.com och där finns också alla ställen där vi finns på oss, sociala medier i Twitter, Facebook, YouTube. Vi finns ju också i din favoritpodcast-app som Apple Podcast, RSS-flöden och Spotify. Och ni kan också kommentera på avsnitten. Nu har ni faktiskt varit väldigt duktiga på att kommentera på Spotify, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Så gör som Tony och skriv in Tony och skriv in
Tony.
Det är bara för att vår säljchef på jobbet heter Tony. Han är norsk. Och man säger Tony och inte Tony. Så det var därför. Men gör som Tony och skriv in. Det kommer stå så här. Vad tyckte du om det här avsnittet? Ni behöver såklart inte säga vad ni tycker om avsnittet. Ni kan bara ställa frågor direkt där också. Så att det går jättebra att göra det. Jag såg också att Sammy på Instagram hade tipsat om att han tyckte Fallout-serien var väldigt bra. Och den planerar du och jag att se i alla fall.
Absolut.
I den nära framtiden. Vi ska bara se Clark Ripley först. Som vi ser på Netflix. Ni kan också gå in på loading.se och kommentera där också avsnitten läggs upp. Eller så kan ni också mejla till oss på kontakt@spelsnack.com. Där får vi nästan bara spam nu för tiden.
Sorgligt där.
Och det är egentligen lättare att skriva överallt annat. Såklart. Mail känns ju lite gammalt faktiskt.
Det känns som sånt man skickar till...
Det är typ sånt, det är så du kommunicerar på jobbet.
Ja, men precis, när man skickar till sin nya hyresvärd till exempel.
Ja, men precis. Men liksom, det känns inte som att man mejlar hur som helst. Liksom. Men det går bra att skriva in på Spotify om ni har det. Eller vad som helst annars. Men det, på Spotify känns det som att jag har bäst koll när det kommer in nytt. Om inte annat så hoppas vi att Oliver är tillbaka nästa vecka. Och så hörs vi igen nästa onsdag helt enkelt. Säger vi hej då.
Puss i umsken.